Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Crosby's Clearing. Lägg det namnet på minnet. För det är den viktigaste platsen i den här berättelsen. Innan jag reste till Nya Zeeland skrev jag högst upp på mitt anteckningsblock i stora bokstäver och dubbelt understruket. Crosby's Clearing. För det som hände där var avgörande. Men problemet är att ingen riktigt vet vad det var som faktiskt hände där. Det är en plats långt in i regnskogen. En plats som man bara kan nå med helikopter. Eller efter en lång vandring. Och om man ska förstå det här fallet måste man förstå vad som hände vid Crosby's Clearing. Och jag vill se det med egna ögon. Men det finns ett problem.
Cyclone Gabrielle has battered New Zealand, leaving tens of thousands of homes without power.
Cyclone Gabrielle is the most significant weather event New Zealand has seen this century.
En kraftig cyklon sveper in över Nya Zeeland när jag är där.
Ni har kanske hört oss berätta under morgonen om ovädret som fortsätter över landet. Gabrielle har ju fortsatt då härja här senaste dygnen.
Cyklonen Gabrielle.
Nationellt nödläge utlyst.
Översvämningar, elavbrott, tusentals förstörda hus.
Flyg har ställts in.
Flera personer som mist livet.
Värst drabbat är områdena kring Auckland.
Cyklonen Gabrielle har fört med sig förödande konsekvenser.
This is Cyclone Gabrielle pounds the North Island with rain and wind, leading to widespread flooding and even those power outages.
Koromandelhalvön är hårt drabbat. Vissa vägar har rasat ihop helt och hållet. Och i regnskogen har vandringsleder förstörts.
Så att det är avstängt. Track is closed due to storm damage. This track is temporarily closed. Oh, lite skön.
Vägen till Crosby's Clearing verkar vara avstängd. Jag kommer inte dit. Så istället är jag fast i Thames. Det finns inte jättemycket att göra i Thames. På Pollen Street finns en bokaffär. Lite längre ner finns The Working Men's Club. Ni vet där Joe hänger. Stammisen som har ölskum i skägget och inte kan sluta prata om kräftor. Lite längre bort, nere vid vattnet, finns The Wharf. En liten brygga med en uteservering med Coca-Cola-parasol. Och en bar som säljer både öl och konservburkar med tomatsås för 2,50. När jag berättar att jag är journalist på plats i stan för att göra ett program om svenskarna, The Swedes, får jag alltid nya teorier om vad som har hänt i svars. Och Crosby's Clearing finns alltid med på något sätt i de teorierna.
Yeah, that's my bookshop, Carson's there on the corner.
April Chang, som jobbar i bokaffären på Pollen Street, har alltid koll på det senaste skvallret i byn. Hon har själv aldrig varit uppe vid Crosby's Clearing, men hon vet allt om vad det betyder för fallet.
It's not a location you just stroll into. It's a location that is hard to get to. And you don't even necessarily know it's there unless you've specifically sought it out. You're not just going to be kind of walking around and suddenly, oh, there you are. It's hard to get to.
Jag kollar väderappar, läser vandrarforum. Allt för att få en bild av hur jag ska göra för att ta mig upp dit. En dag får jag frågan om att vara med i ett nyzeeländskt radioprogram för att berätta om min dokumentär. Jag har inget annat för mig så jag tackar ja. Fast jag gör det på ett villkor. att de publicerar mitt nya zeeländska telefonnummer på deras hemsida efter intervjun. Så ifall någon lyssnare skulle vilja tipsa mig om något, vet de att de kan höra av sig.
Thank you, Evie. More than 30 years since the murders of the Swedish backpackers Heidi Parkinen and Urban Hoglund, a journalist from their home country is here reinvestigating the Coromandel killings.
Jag ska säga helt ärligt att jag inte riktigt visste vad det var för program. Och jag tänkte väl också radio. Vem lyssnar på det egentligen?
Swedish journalist Luva Lysarides.
It seems like every single person here in Thames has their own theory of what happened, and some of them lean more towards conspiracy theories, I would say.
Programledaren frågade mig om Crosby's Clearing också i intervjun. Vad mina tankar var om den platsen. Just eftersom att den är så viktig för det här fallet. Jag berättade om mina misslyckade försök att ta mig upp till Crosby's Clearing. Om hur cyklonen har förstört vandringsleden upp.
I tried to walk to Crosby's Clearing, but unfortunately due to the cyclone I couldn't go all the way up.
I slutet av programmet höll programledaren sitt löfte.
Right, if you do have information that you think might be of interest to Luva, you can contact him. We're going to put it on our website if you think you want to have a chat.
Ja, det här visar sig då vara typ Nya Zeelands största aktualitetsprogram som går på prime time sändningstid över hela landet. Så ni kan säkert gissa vad som hände.
Hello, this is Luva.
Yeah.
Min telefon började ringa.
Message received today.
Sort of doing a bit of research on the Swedes.
Exactly.
David.
Och ringa och ringa och ringa och ringa och ringa. Det ringde så mycket. Från hela Nya Zeeland.
Okay, so Philip with a PH.
Welcome to 2 Degrees voicemail.
There's no way that David Kamahiri had done it.
Okay.
Hello.
Hi.
Sorry, who?
The Swedish journalist.
Message received on.
Oh, cool. Take it from the beginning. Like, what happened?
I did say 4:30.
Det var anklagelser till höger och vänster och teorier och frågor och folk som var förbannade på att jag kom hit och ifrågasatte deras rättssystem.
Hey, this is all bullshit.
The connection, the reception is quite bad.
Allt möjligt. Det ringde på kvällen, på natten. Det ringde så mycket att när jag svarade på ett samtal så blipprade det hela tiden till i telefonen för att de andra ringde samtidigt. Så när jag pratade i telefon var jag hela tiden tvungen att lägga på andra samtal som kom in samtidigt.
Right, I do believe I must be one of the very last people to see Heidi Parkinen alive.
To return the call, press 0.
Yeah, it was good talking to you. I'm definitely gonna look into this.
Men så i den här högen av alla samtal fanns plötsligt ett meddelande på telefonsvararen.
Message received on Wednesday.
Good afternoon, Lever. My name is Jonah. I'm listening to your radio interview with Checkpoint.
Det var från en kille som hette Jonah. Han hade hört mig prata om Crosby's Clearing-intervjun och om cyklonen som hade stängt av vägen. Det visade sig att han kände till en annan väg upp till Crosby's Clearing.
So if you could give me a call back on 021950, I'd be very keen to chat.
Så det verkar som att den här Jonah kan ta mig till Crosby's Clearing.
Polisen i Auckland på Nya Zeeland avbröt tillfälligt spaningarna på måndagskvällen lokal tid efter de två försvunna storforsborna.
En mörk historia. The Swedes. Morden på svenskarna på Nya Zeeland.
I think you'd have to say that they were manipulated.
En serie i 7 delar av Love Lysarides.
A major police investigation is continuing into the disappearance of 2 missing Swedish tourists in a new and what police fear may be a sinister twist.
Vill du lyssna på hela serien redan nu och även få exklusiv tillgång till alla avsnitt av En mörk historia? Bli betalande prenumerant på Podme eller Third Ear Plus. Gå in på thirdear.studio eller på podme.com för att starta din prenumeration. Det här är den tredje delen. Vandrarnas vittnesmål.
Good afternoon, Eva. Hi.
Jag ringer upp Jonah.
And I heard your interview on the radio with Checkpoint last night.
Programmet hette Checkpoint. Och det visade sig vara typ Nya Zeelands Studio 1.
And heard that you hadn't been able yet to get to this campsite near Thames. Is that still the case?
So you're talking about Crosby's Clearing, yeah?
Yes, that's right.
Jag berättar om hur alla jag möter här i stan säger att det inte finns på kartan att ta sig dit direkt efter en sån här cyklon. Vandringslederna är helt förstörda. Men så säger Jonah, det ska finnas en annan väg.
See, we were wondering like if perhaps you and I would like to go for a bit of a hike to try and get to this clearing together.
That sounds really interesting.
Så Crosby's clearing. Vi kör.
Okej, nu ska vi möta Jonah på platsen.
Jonah Frankie är också reporter. Han skriver för Stuff, en nyzeeländsk tidning som har följt fallet med Urban och Heidi länge. Vi möts tidigt på morgonen.
Is it Jonah? Ah, hi mate.
Crosby's clearing är en avlägsen plats. Det ligger rakt upp i regnskogen. Det går bara att ta sig dit till fots. Och det är en lång vandring dit. I just den här berättelsen är det en avgörande plats. För det som hände där, den 8 april 1989, avgjorde på många sätt det här fallet. Det handlar om ett kort möte. Ett möte mellan fyra personer. Ett möte som inte varade mer än i några minuter, men som förändrade allt. Det har blivit känt som vandrarnas vittnesmål. The Tramper's evidence.
The Tramper's evidence was really important because it was the concrete link, or the most concrete link.
Okej, nu ska vi gå. Nu börjar vi gå här. Vägen till Crosby's.
Det är jag och Jonah och hans kollega Christelle. De verkar vara vana vandrare. Vi utgår från Thames och tar Jonas bil så långt upp det går att köra. Där parkerar vi och börjar gå till fots. Vi ska rakt in i regnskogen. Liksom inåt och uppåt. Jag har packat med mig en sovsäck och mat.
Ja, då har jag köpt en baguette från New World. Cream cheese. Tjockt lager. Och sen har jag pesto. Nyzeeländsk pesto. Som man får liksom i en liten burk, en liten plastburk. Ganska tjockt lager. Mozzarella. Tunna skivor över hela brödet. Och sen hackat en liten gul lök. Som jag har sprinklat över. Tryckt ihop dem och...
Jonah har fokuserat mer på utrustningen matsäck. Han tog med sig en PLB. En personal locator beacon. Det är en liten apparat som man kan dra i om man hamnar i trubbel. Då skickas det ut en signal med en GPS-position som typ polisen och räddningspersonal kan följa. Regnskogen på Coromandelhalvön är fylld av gamla gruvhål från guldgrävartiden. De flesta är upptäckta och utmärkta. Men det ska tydligen finnas vissa dolda kvar lite här och där. Och de hålen är djupa. Jättedjupa. Sådana vill man inte ramla ner i.
What does it say?
Check me under there.
Mm. What if you zoom out a bit? Does it like... No reception.
Vi passerar små vattenfall som forsar. Gamla guldgruvor. Det är lerigt. Vandringsleden är smal. På vissa ställen blockerad av träd som har fallit ner efter cyklonen. Men det är makalöst vackert. Det är en regnskog. Fast en kall regnskog. En subtropisk regnskog. Var man än tittar så är det grönt. Det var någon som sa till mig att det finns så många olika ord för nyanser till färgen grönt. Men att inget av dem passar in på det gröna som finns på Coromandelhalvön. Olivgrön, pistagegrön, pärongrön, limegrön eller kanske bostongurkagrön.
Ja.
Vandringsleden snirklar sig fram genom regnskogen. Upp och ner. Och plötsligt en skarp ursväng och sen brant upp igen. Ibland kommer man till en liten öppning. Och så går man plötsligt längs med en bergsvägg. Då kan man se ut över regnskogen. Och det är så tjockt och tätt. Det ser ut som att man är på toppen av ett grönt, mjukt moln. Så mycket träd och buskar att det känns som att man skulle kunna hoppa rakt ut och gå på trädtopparna.
Men alltså buschen här är tjock. Dens. Tät. Jag tänkte innan så här, hur är det möjligt att de inte kan hitta det? Det är liksom inte så stort område, men nu förstår man verkligen att det här är så jävla stort så att inte ens om man hade oändligt med resurser skulle man kunna söka av det.
Men det är ett träd som sticker ut. Som sticker upp. De är sällsynta, men ibland kan man se dem långt bort. De De gigantiska kauriträden. Regnskogens jättar. De tornar upp sig som skyskrapor i himlen. De är alltså enorma. Det är en av världens största trädarter som bara finns här. På Nya Zeelands Nordö. De kan bli upp till 50 meter höga. Högt som ett 15-våningshus. Och så 2 meter tjocka. Man ser dem på långt håll. Kauriträden kan bli 2000 år gamla. Vissa av dem är därför äldre än Jesus. Maori använde dem för att bygga kanoter, så kallade wakas, och för att ta gummit som fanns i dem. Det gjorde européerna också, men i större skala. Så stor skala att kauriträd då är väldigt sällsynta. Men när man ser ett så blir man liksom stum. Nya Zeeländerna är stolta över sina kauriträd. Och idag är det strikt förbjudet att hugga ner ett. Efter 2 timmar kommer vi till The Jam Tins, den där korsningen.
Det där är The Jam Tins. Det är här Graham hittade sin Heidis jacka.
Ungefär varannan timme dyker upp en skylt som visar riktningen och avståndet till olika platser. Men det är frustrerande. För skyltarna säger helt olika saker.
At the start it said 5 hours, now it's 4:35, and then before back there it would have been 5 hours 45.
Det kan stå att det är 5 timmar kvar till Crosby's Clearing på en skylt, sen går man i 2 timmar och då står det fortfarande att det är 5 timmar kvar.
Not Crosby's Clearing.
Ah, ja.
What's this spider's web that you keep getting in my face?
Vet ni sådana här skyltar sätts upp på vandringsleder förresten? Har ni någonsin funderat på hur det går till? Jag menar, det går inte att mäta avståndet på Google Maps direkt. För vissa kilometer går ju väldigt snabbt att gå, om det sluttar neråt till exempel. Medan andra kilometer tar mycket längre tid att gå. Så sättet man mäter avstånd på är att man provgår alla sträckor. Man skickar ut 1 eller 2 personer som får testgå sträckan och samtidigt klocka sig själva. Och den 8 april 1989 skickas 2 sådana här personer ut för att mäta avstånden på vandringslederna ovanför Thames. De heter John Cassidy och Mel North. John och Mel går här på vandringslederna i regnskogen. De är vana vandrare och ska ge sig iväg på en lång vandring. 3-4 mil rakt in i regnskogen. De börjar därför tidigt på morgonen den 8 april. De är en del av en friluftsförening och de ska testa några nya leder. De har utrustat sig med mat, vatten, en klocka och så ett litet anteckningsblock där de skriver upp olika tider. Tider och observationer och annat som kan vara intressant för andra vandrare att känna till. 06.01 på morgonen skriver John Cassidy i sitt anteckningsblock att vandringen inleds. De ska gå norrut och passera en liten fors och sen gå genom Kaurangadalen över en liten vandringsled. 6 timmar senare antecknar han i boken igen. Klockan 12.01 har de kommit fram till Kauranga. Målet är att ta sig till Crosby's.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Clearing. Det är ungefär 3 timmar bort.
Den här vägen tar aldrig slut.
Jag och Jonah och Christelle har börjat närma oss. Vi går i en timme, kommer till en skylt. Skylten visar fel och så fortsätter vi. Men Jonah säger att det är nära nu.
Okej, jag gick upp 4.30. Så börjar vi 9.30. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vi har gått i 6 timmar uppåt nu. Och nu är det verkligen uppåt. Nu är det... Varje steg känns i... Jag bara tänkte att jag skulle ha packat mindre
Så jävla dumt att packa så mycket. 16,5 kilo packning.
Okay, so this is the road that leads to Kawairanga.
Yeah.
Well, 30 minutes.
Det är som att regnskogen bara blir tätare och tätare. Det är nästan klaustrofobiskt. Till sist kommer vi fram till en sluttning. Det är brant uppåt. Men vi är alldeles strax där.
Sista 5 minuterna. Ah. Okej, okay. Så. Men nu ska det bara vara 5 minuter kvar. Här har vi alltså gått i 6 timmar.
Och så kommer vi fram.
Guys, we made it. Yeah. Okay, what was it? What time is it?
Plötsligt öppnar sig regnskogen och vi kommer ut på andra sidan. Och nu är vi på toppen.
Vilket jävla ställe.
En glänta över regnskogen.
Wow.
Från platån kan man se ut över hela Koromandelhalvön. Mörkgröna bergstoppar så långt ögat kan nå. Det är som att vara i himlen. Bland gröna moln.
Det här fallet avgjordes.
Det var hit John Cassidy och Mel North kom den 8 april 1989 när de var ute och mätte avstånd på vandringslederna. John Cassidy antecknade i sin bok att klockan är 12 minuter över 3 när de kommer fram till Crosby's Clearing. Och det som händer nu, det kommer att bli en central del i polisutredningen och senare i rättegången. Någon minut innan John Cassidy och Mel North når Crosby's Clearing, vid den där sista lilla backen upp, så hör de ett bankande ljud. Eller som de beskriver, a thumping noise. De förstår att det är någon där uppe. Och John, som är en van vandrare, ger sig till känna. Han vill inte överraska någon, så han ropar för att visa att han är där och att han är på väg dit. När han når gläntan så ser han en man och en kvinna. Det är den 8 april 1989. Klockan är strax efter 3. Det har alltså gått drygt 24 timmar sedan Urban och Heidi sist sågs till vid frisersalongen i Thames. John förstår nu var det bankande ljudet kommer ifrån. Mannen håller på att sätta upp ett tält och han använder en liten yxa för att slå undan rötter. Tältet är blått och har 3 bågar. John Cassidy börjar prata med dem. Han pratar om deras vandring, deras planer. Lite artigt snack, vandrar emellan. Det är bara mannen som pratar. Kvinnan sitter en liten bit längre bort. Hon har en grön poncho på sig som täcker hennes ansikte. Men John Cassidy noterar att hon är blond. Mannen däremot är äldre. Mörk, kraftig, välbyggd, renrakad. Han talar engelska. Han verkar bra koll på terrängen. Han verkar vara en van vandrare. Men kvinnan sitter helt tyst. Det verkar vara ett udda par. Kvinnan i den gröna regnponchon tittar bara ner i marken. John Cassidy noterar att kvinnan har nagellack på sig. Och smink. Och han hinner tänka, varför? Varför sminkar man sig när man ska gå ut på en så här lång vandring? Mannen fortsätter sätta upp sitt tält. Det verkar som att de ska stanna där över natten. De småpratar i några minuter. Eller, de småpratar i 13 minuter för att vara exakt. 4:05 antecknar John Cassidy i sin bok att han och Mel vandrar vidare. Det är det som kallas för vandrarnas vittnesmål. Och frågan som kommer att förfölja John Cassidy och Mel North, faktiskt i resten av deras liv, är: vilka var det egentligen som de mötte där uppe vid Crosby's Clearing? Vem var mannen som satte upp tältet? Och vem var den tysta kvinnan i den gröna regnponchon. Kan det ha varit Heidi Packonen tillsammans med mördaren? Kan det ha varit Heidi Packonen och David Wayne Tamihere?
It was a huge story because this didn't happen in New Zealand.
Donna Chisholm är journalist och har följt det här fallet från start.
This was 1989. I don't think we'd had many, if any, tourist murders at that point. This was not New Zealand that we knew. So, and there's these pictures of these beautiful tourists were published everywhere, and that kept them on the front page for months. You know, these were beautiful Swedish people, young, seeing the world, and here they get killed. It just doesn't happen. Well, it didn't happen.
Operation Stockholm har sommaren 1989 fått en huvudmisstänkt. Det är 35-åriga David Wayne Tamihere. Och han har kört runt i svenskarnas bil. Och Urban Höglins mörkgröna jacka har hittats i hans hem i Auckland. Dessutom har han rest runt Koromandelhalvön under ett påhittat namn. Pat Kelly. Han är maurier och har ett våldsamt kriminellt förflutet. Han är dömd för både dråp och våldtäkt. Han är dessutom på rymmen från fängelset när han reser runt på Koromandelhalvön. Han har kört bilen. Han har deras kläder. Han är kriminell. Det dröjer inte länge innan polisen griper honom.
Late this afternoon, a 35-year-old Auckland man was formally charged with the murder of the two missing Swedish tourists, Sven Urban Höglund and Heidi Parkinen.
David Tamihere erkänner att han har snott bilen. Men han förnekar att han någonsin skulle ha träffat svenskarna. Han är en biltjuv, säger han. Inte en mördare. Polisen är hårt pressad. De måste lösa det här.
In a case like this, there's a huge amount of pressure. Public pressure, political pressure to solve this case.
David Tamihere häktas. Och Operation Stockholm börjar lägga pusslet kring hans rörelser mellan den 7 och 11 april. Det dröjer inte länge innan polisen får kontakt med vandrarna John Cassidy och Mel North. De har sparat sin anteckningsbok och de båda minns det där mötet uppe vid Crosby's Clearing. Mötet med mannen och kvinnan som verkade udda. Vid det här laget finns Heidi Packonens ansikte på nästan alla löpsedlar. Men i förhör kan John Cassidy och Mel North inte säga med säkerhet att kvinnan i den gröna ponchon var Heidi Packonen.
Because they were honest guys, they said we could not identify her as Heidi. We didn't get a good enough look. All we can say is she had blonde hair.
Hon var blond, det såg de, och sminkad. Men hon satt helt tyst, en bit lite längre bort. Det är allt de kan säga. Polisens utredare trycker upp ett fotomontage med 9 porträtt på män som ser ut som David Tamihere. Där bara en av bilderna faktiskt är på David. De tar med montaget till John Cassidy och Mel North och ber dem titta på det ordentligt. Är det någon av de här männen som de känner igen? John Cassidy och Mel North kan inte med säkerhet säga att det var någon av männen på bilderna som de såg där uppe.
Det här han ser, mannen och kvinnan som sitter här. Det är här de försöker upp ett tält.
Jag står på platsen där John Cassidy och Mel North stöter på paret.
De står och pratar. De kommer hit 15.12. De lämnar 15.25. Det han noterar är. Mannen har en sån liten yxa i handen. De ser ut som ett udda par. Han håller på att sätta upp ett tält. Ett black hooped tält. Kvinnan säger ingenting. Hon är blond. Hon sitter tyst. 4 meter bort. Så hon borde ha suttit typ här. Och Tamihere borde ha stått där.
13 minuter. Det var så länge de pratade. Varför sa hon ingenting under hela den tiden? Om John och Mel bara hade frågat henne någonting, vad som helst, så hade de hört om hon var härifrån. Eller om hon var turist. Om hon bara hade tittat upp, bara en sekund, så hade de sett hennes ansikte.
Den stora frågan. Frågan som hela det här landet vill ha svar på är: vilka var personerna som var här? Vilka var det John Cassidy såg?
De såg en man med mörkt hår, välbyggd, renrakad, och så en blond kvinna med en grön regnponcho. Men de kan inte identifiera Heidi Packonen eller David Tamiheri. Och det är nu den här historien, enligt många, tar en förbjuden vändning. Den 26 juli 1989 är David Tamiheri kallad till domstolen i Thames. Han är vid tillfället åtalad för bilstölden och han ska infinna sig i rätten.
Tamiheri, did you see the swings at all when you were here? What do you think of the Candace thing that's going on about you around the Flamingo?
Han går på parkeringen utanför domstolshuset i Thames. Han har handfängsel på. En journalist springer efter honom och försöker få några svar. David Tamiheri mumlar tillbaka. Men det är inte bara David Tamiheri och journalisten där. På parkeringsplatsen står även två bekanta ansikten. Där står John Cassidy och Mel North. Och det är inte en slump. De har blivit tillsagda att bege sig dit. Polisen, som inte har lyckats få dem att identifiera David Tamiheri, har bett de två vandrarna att gå ner till domstolshuset och titta på personen som de tror har mördat svenskarna.
Why don't you go down to the Thames courthouse today and see if you recognize anybody? And then they led David Tamiheri into the courthouse and handcuffs.
Det framställs som en enkel förfrågan. Bara gå ner och kolla. Se om ni känner igen honom.
So they then took him to the court where David was appearing and had him watch him walking into court in handcuffs from memory.
Do you see anybody you recognize here?
Och då plötsligt förändras vittnesmålet.
Yes, we recognize the guy in the handcuffs.
Från och med den stunden är John Cassidy och Mel North tvärsäkra. Det var David Tamiheri de såg hamra ner tältpinnarna uppe vid Crosby's clearing.
I mean, you couldn't get a more prejudicial way of seeing somebody.
I think you'd have to say that they were manipulated. The problem is obviously bias. If I've got you in handcuffs and I've got police officers standing either side of you, do you recognize and identify this man? You've got a problem with bias.
Polisen har fått den bekräftelse de behövde. Två vittnen som kan placera David Tamiheri vid Crosby's clearing den 8 april 1989 tillsammans med Heidi Packonen. Det har blivit natt på Crosby's clearing.
Nu är det natt där. Det är kol. Svart. Och kallt som fan. Och mycket.
Det är så stjärnklart. Men trots att det är så mörkt kan man ändå se ut över regnskogen på Coromandelhalvön. Jag står och tittar på den lilla gräsplätten. Det är en rund platå. Och i mitten finns det en sten. På stenen en metallplatta med en text.
In memory of Heidi Packonen and Urban Hoglin.
Det är en minnessten. Den här regnskogen bär på så många historier. Och månen som lyser upp den här natten har lyst ner på så många tragiska öden genom alla hundratals år. På Maori-stammar som levde här först. På Captain Cooks män som sen kom. På Kauri-träden som har stått i givakt i tusentals år. Samma måne som lyste då lyste också ner på mannen med yxan och kvinnan i den gröna regnponchon här. Den där kvällen den 8 april 1989. Om kvinnan i den gröna regnponchon som satt där vid sidan om tältet var Heidi. Om det var hon. Vad var då hennes fästman? Urban. Varför var hon här ensam med den där mannen? Och varför sa hon inget?
Det är så kallt och mörkt. Hon måste ha varit rädd. Hon måste ha varit så jävla rädd.
I nästa avsnitt.
It was a watershed case in New Zealand legal history.
Han är ju kolsvart. Han borrar mig rakt igenom. Han viker inte blicken en tumme. Han tokstirrar på mig.
There are only a few cases in New Zealand's legal history where charges have been laid without the recovery of bodies.
Du har hört den tredje delen av The Swedes. Du som prenumererar på Thirdear Plus eller Podme kan redan nu lyssna på alla delar av den här serien. Då får du också exklusiv tillgång till alla avsnitt av En mörk historia. Bli prenumerant på podme.com eller thirdear.studio. Programmet är gjort av Love Lizarides. Producent är David Mer. Manusbearbetning Joel Silberstein Holt. Grafik och omslag Anne Skog Obel. Ljudmix Elin Rosenberg. Originalmusiken är skriven av Joel Lizarides. Ansvarig utgivare på Thirdear Studio är Martin Jonsson. Arkivklipp från Sveriges Radio, TV4, Radio New Zealand, Natonga Public Library i Wellington. Tack till Mike White, James DeHamel, Helen Kim, Thames Treasury och Natonga Public Library i Wellington. Det här är en produktion från Thirdear Studio. Tack för att ni har lyssnat.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.